Jag heter Per Granqvist och det här är Perspektiv.
Olika politiska bloggar och sådär som jag ser som har försökt göra YouTube, som skriver jättebra texter men som blir väldigt dåliga i video. För videoformatet innebär också att du måste inkludera mycket mer av din personlighet.
Vad formar någons politiska uppfattning? Hur danas någons ideologi, deras sätt att se på framtiden? Föräldrarna? Absolut. Vänner? Säkert. Media? Ja, det beror ju på vilka medier man tar del av, på samma sätt som man tar intryck av olika böcker baserat på vad man läser. Sociala kanaler då? Ja, det formar också. Och ju mer man tar del av, ju mer säker blir man på sin sak. Vår hjärna har ju egna algoritmer som spelar oss ett spratt här. Som du säkert känner till kallas det här fenomenet för bekräftelsejäv, och det är ju rätt välkänt för det här laget. Man pratar om inom psykologin som mekanismen som gör att vi lägger större vikt vid information som stärker oss i våra befintliga uppfattningar och mindre vikt vid sånt skulle kunna tyda på att man har fel. Det är därför som slutsatsen om att YouTube skulle vara en radikaliseringsmaskin är banal. Visst, algoritmerna servar dig mer och mer av samma sorts innehåll som det du redan klickat på, men det är ju fortfarande du som klickar. Och beslutet att klicka, ja, det styrs delvis av en önskan som du har om att försäkra dig om att du har rätt. YouTube är intressant. För om Twitter är den nya politiska arenan för korta utspel, är YouTube platsen för fördjupning och långa resonemang om politik. Och så lite lek och trams där ideologier är inblandat.
And to go even further, like if I were to characterize what this new generation of content creators and filmmakers, what we all do on YouTube and everywhere else is we do what we can't.
You can have a talk show, but you have a webcam and you can.
What's up, you beautiful bastards? What?
This is my first YouTube video ever.
Next thing you know, you're interviewing the president.
I heard that you're going to be out of a job soon.
Well, maybe I'll start a YouTube show.
That's what I'm
like
thinking.
Alla under 25 använder YouTube. Och det där låter som en generalisering, jag vet det, men det är fakta. 100%. Detta enligt Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet. Bland 12-15-åringar då, ja, där ligger det dagliga användandet av YouTube på 79%. Mellan 16 och 25 så är det dagliga användandet 64%. De spenderar mycket tid på YouTube, de här personerna. De här unga i den ålder som just då formar deras uppfattning om världen och vilka de är. När det gäller unga och nyheter ska man påminna sig om att de använder sina telefoner för att ta reda på vad som hänt. De lyssnar inte på radio, de kollar inte tidningar, det är telefonerna som är grejen. Och enligt en studie om global nyhetskonsumtion som Reuters Institute gjort så är Facebook och YouTube huvudkällorna för nyheter för unga. Och eftersom video är det mest absorberande mediet på båda de här plattformarna så har det också en större möjlighet att forma någons uppfattning. Och det är detta som gör att YouTube kan få så stor påverkan. YouTubers är inte bara kändisar, de är också som kompisar. Smink-YouTubers som Therese Lindgren och Felicia Aleklev. Humor-YouTubers som Philip Dickman och Helen Bergström. Och spel-YouTubers som PewDiePie eller Chris Whippet. De kanske inte är politiska, men medan de sminkar, skämtar och spelar så delar de också med sig av sin uppfattning om världen, precis som kompisar gör. Lite en passant. Men så finns förstås riktigt politiska YouTubers som är tydligt vänster eller tydligt höger. En av dessa är Henrik Jönsson med bas i Malmö.
Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör.
Man kan tycka vad man vill om Jönssons åsikter, men han förstår mekanismen på YouTube och vad som driver dem som vill diskutera samhällsutveckling där, eftersom han ju också är en av dem. Och därför vill jag träffa honom, för att diskutera hur YouTube blev den nya politiska arenan för folk under 25.
Glöm inte heller att prenumerera och klicka i klockikonen så du får en notis när jag publicerar mina nya filmer.
Och med risk för att låta som de flesta politiska YouTubers så ber jag dig prenumerera. Leta upp poddens huvudsida i din poddspelare och klicka prenumerera eller följ. Däremot så kommer jag inte göra som de brukar göra och be dig stötta mig via Patreon eller Swish eller PayPal.
Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem på det digitala, decentraliserade sättet genom att frivilligt stötta mig genom något av betalningssätten här ute till vänster. Precis på samma sätt som den brittiska vänstertidningen The Guardian gör nu för tiden.
Så, vad som händer på YouTube påverkar alltså både politik och politisk journalistik i stort. Hur som helst, här är Henrik Jönsson.
Hur skulle du beskriva det politiska landskapet på YouTube?
Det politiska landskapet på YouTube är väl så som YouTube är mest. Det är extremt brett och spretigt. Mm. Det innehåller allting. Men det baseras på vad du klickar på, vad du söker, vad du kommer att hitta.
Mm. Och skiljer sig det, alltså, när jag tycker, när jag tittar på liksom det där som växer fram nu, det är en politisk diskussion som ser annorlunda ut på YouTube om man tittar i liksom traditionella medier. Men om man tar i här i Almedalen där vi spelar in nu idag, så är det ju Almedalen är ju också det original YouTube. Här hörs ju alla röster, men de hörs inte lika mycket och så. Men finns det någonting i tonläget också som kanske skiljer sig på YouTube?
Ja, men säg så här, alltså, jag tror att det är väldigt viktigt när man tänker på de här stora digitala plattformarna att de omfattar allting. Alltså där finns gaphalsar och där finns forskare som är väldigt lågmält resonerande. Hela den paletten existerar. Så jag tror att man måste undvika att försöka fästa blanket statements om någonting som är så stort som en enorm digital contentplattform som YouTube. För att jag menar, det, man kan lätt säga så att ja, men samtalet på YouTube präglas av X, så här, säg clickbaiting eller effektsökeri, loudmouths och med fog så att ja, men det finns en legitimitet i den analysen. Men samtidigt så finns det 3 timmar långa forskarlectures inspelade. Jättemycket. Så att, jag menar, hur svarar man på frågan? Det finns ju allting där.
Så det är lite som fråga, hur är det politiska samtalet i tidningar?
Ja, lite så.
Lite så brett. Ja, man, alltså för det jag tänker, när jag upplever av det, liksom, jag är väldigt fascinerad av det här. Jag upplever det att liksom, på många sätt när man pratar om politik i andra sammanhang så är ju den politiken är liksom färdig. Det finns fasta ramar, det finns fasta normer för hur ett parti uttrycker sig. Mm. Men på YouTube så är det mycket mer flytande. Här finns liksom inga diskussioner om vad som kan eller inte kan ingå i en politisk diskussion, upplever jag. Mm. Och det kan ju vara befriande. För politik och är att vilja saker, allt hänger ihop.
Mm.
Och det passar ju också en publik som själv håller på att definiera sig själva.
Mm. Det är en intressant spaning. Alltså, jag tror att det hänger ihop med att det är ett nytt media. Jag menar, om du rullar tillbaks filmen en bit liksom, till slutet av 1800-talet när egentligen den moderna så här, tabloidjournalistiken breakade stort, då ansågs journalistik vara ganska slaskigt. Alltså hade ungefär samma kulturell status som flashback.com har idag.
Mm, lite tåligt i alla fall.
Ja, det finns en sån här berömd satirteckning liksom med från New York så här, där det springer runt så här, du vet, såna här små killar som säger read all about it tidningar liksom, och sen så står det skrivet på den, och där är 1893 fake news, cheap sensation. För tidningarna var nya då fanns det inte ett ramverk eller en färdig modell för så här uttrycker vi oss i tidningar.
För man behöver klickbeta då också bara för att man skulle köpa tidningen, som ju mycket bygger på liksom nya varuhuskulturen, konsumtionskultur, man ska kränga vad det nu är som har massproducerat. Liksom.
Men exakt. Och det vi ser nu med de digitala medierna, det är, så att det är ju nytt. Så det finns inte färdiga processer för hur vi beter oss, och på grund av det så håller på, det är som ett stort kollektivt experiment där alla håller på att utforska vad kan vi göra med det här? Vad är det här för någonting? Och då blir det ju spretigt, klart. Men det tror jag, det är hälsosamt.
För jag tänker också att det, alltså, om vi tar tidningsanalogin så då förr i tiden, det var ju inte unga som sprang och köpte det. Det var ju inte 12-åringar som köpte tidningarna. De sålde, de skrek ju read all about it, men de köpte ju inte och läste inte sina tidningar så att säga. Och det, idag kan vi titta, om man tittar på ungas medieskonsumtion i Sverige, så är det 85% av alla svenskar först och främst som tittar på video på nätet. 32% dagligen, en tredjedel alltså. Men tittar vi på unga så är det 98% som tittar och 2/3 som tittar varje dag. Bryter vi sedan ner det på just YouTube som ju är störst. Sen kommer Playstation, sen kommer Netflix. Men om vi tittar på YouTube så är det så att det är dagligen i ålderskategorin 12-15-åringar. Så är 90% av männen som tittar varje dag, och av tjejerna är det 83%. Mm. Men av 16-25, de verkligt formativa åren, särskilt ur ett ideologiskt perspektiv, så är 82% av männen tittar varje dag och kvinnor 55%. Liksom. Så det ligger som bakgrund till att det där är en slags en plattform där man lär sig mycket, vilket ju då skiljer den från den här tidningen. Och där tänker jag också att en del av liksom ungdomen, det hör ju till att vilja ifrågasätta normer, att ifrågasätta det, att tycka att politiskt korrekt är liksom dumt, för det har vi ju alltid sagt om våra föräldrar genom alla tider.
Mm.
Sen så småningom lär man sig att man kanske inte behöver vara oartig och arg för påverkan, att det blir något som snarare kan hindra dig. Men det verkar ju också som att politiken är mer extrem på YouTube. Större känslor.
Alltså det förekommer. Mm. Men det förekommer också en mängd, till exempel amerikanska politiker som har egna YouTube-kanaler. Mm. Där de har väldigt sansade samtal. Där de lägger fram sitt case. För det är den här politiken som jag vill driva.
Men i de stora kontorna, både i USA och i Sverige, där är det ju ett resonemang som där man hårdrar och...
Ja, ah, okej. Okay. Men jag är med dig då. Mm. Det är ju en annan sak, för då pratar man vad det får bäst hits, liksom.
Mm,
och då måste du ju vara bred. Det är ju samma sak som så här, jag menar, de kanaler som går bäst på YouTube i Sverige, det är ju inte min lilla YouTube-kanal med 50 000 följare, utan det är ju tjejer som testar sminkprodukter som har 700 000 följare. Mm. Och då kan du vara bred, för det är ett ämne som inte är så komplicerat. Det fordrar inte så stora förkunskaper. Men om jag sitter i egenskap av libertariansk entreprenör och pratar om så här, vad jag tycker om skattepolicy och liksom negativa och positiva individuella friheter, så har det ju mindre reach på grund av att det är ett smalare ämne, helt enkelt.
Men behöver du då vara extremare eller tydligare eller vad man vill använda för ord när du uttrycker de åsikterna? Det är där jag tänker att den politiska debatten på YouTube verkar lite mindre sansad i än när man jämför med vad då är andra kanaler.
Ja, igen, alltså I'm a stickler for this. Jag håller mig verkligen till den här grejen. Du hittar alltihop där. Mm. Från extremt seriösa, sansade, resonerande personer till gaphalsar och rena tokiga människor. Allt det finns. Det jag kan observera i min egen contentproduktion, det är att eftersom jag är så här entreprenör, så är det så att jag tweakar min form lite grann hela tiden, för det roar mig att se vad kan man göra, vad kan jag bli bättre på, hur gick det där, och vad händer om jag ändrar på den här, vrider på rattarna lite grann. Och det är att jag har ju börjat foka mina filmer gradvis på ett lite annat sätt. Som den nya grejen, om du kollar på mina sista filmer nu, så har jag under ett par månaders tid så har jag gjort en kort sammanfattning i början av videon av vad hela videon handlar om. Så jag presenterar, jag heter Henrik Jönsson och idag pratar jag om det här och det är viktigt.
Mm, klassisk så optimering, ja, man precis. Hänger med 30 sekunder och sen ska jag se skiten, nej, det här var intressant.
Ja, men exakt, men nu har jag gjort så att jag har gjort en one-up på den, så jag har kvar den ingressen.
Mm.
Men jag har också bara ett statement som jag, videon som jag publicerade nu här förleden, som handlar då om Liberalernas nya partiledare Nyamko, då öppnar jag mig och säger självmord eller livboj.
Mm.
Och sen kommer ingressen, för att då blir det mer slagkraftigt. Så att där förstår jag vad du menar och säger att det är lite mer högljutt, för det är ju min cheap sensation, det är ju min call to action, så att säga. Jag försöker lägga någonting, och självmord är ett starkt ord att gå ut med, liksom. Och då talar jag liksom om partiets inre liv, liksom, metaforiskt förstås. Så där har du en poäng, det är klart. Alla som producerar content vill på ska ta del av det. Och man måste försöka vara tydlig i det här havet av content på att syna och hinna fånga upp de människorna. Och det gäller ju allt från valet av hur din thumbnail ser ut till...
Så en del av den, vad som från ett nytt betraktelseöga kan verka som en lite mer liksom, att man drar på vinklarna, att man blir lite mer extrem, kan vara ett resultat av att de skapare, politiska kommentatorer som finns på YouTube med egna kanaler, som du själv, helt enkelt är mer datadrivna.
I någon mån så tror jag det är så. Nu lägger ju YouTube till ny feature snart som blir jätteintressant, där de introducerar kapaciteten då till att göra AB-testning på thumbnails. Vilket är att du kan köra två stycken olika thumbnails och se vem som får bättre klick. Liksom. Mm. Och det blir ju intressant, för att då... Kolla, det finns ju en intressant forskning runt det där. Känner du till begreppet action mouth?
Förklara.
All right. Det här är roligt. Det är så här, för det finns folk som jobbar med så här, AI-algoritmer som bara tittar på hur man utformar ikonen till olika spel som du kan köpa till din iPhone i App Store. Och om du kollar på ikonerna till flera av de bästsäljande spelen, som är typ Clash of Clans och liknande, så har de alltid en figur med vad som nu kallas action mouth, för att den får fler klick. Och det är att då ska du ha en öppen mun som visar tänderna i både över- och underkäken. Och det kan du se på YouTube. Kollar du på stora kanaler som David Dobrik till exempel, Casey Neistat, de här stora amerikanerna, action mouth, oftast öppen mun med tänder i båda.
Så att det ser ut som att du skriker något.
Ja, det ser ut som att det är intensiva känslor. Alltså ofta är det så här folk som skrattar, eller någon som ser ut som att de blivit rädd eller så här. så att, jag menar, om vi nu pratar om det där med att det ska vara så att man skruvar upp tonläget liksom, så är det en kombination av att försöka förstå algoritmerna men också förstå perceptionspsykologin i de som ser liksom en miljon bilder, just den din video ska jag klicka på. Och då behöver du ha någon slags ganska starkt destillat liksom. Så det är bara en intressant spaning egentligen.
Ja, för det finns någonting också i, om vi tittar liksom under videon i kommentarsfälten, så är det liksom olika teser att bla bla bla, troll och så vidare. Men det finns också någonting där min känsla är att det är där som ny, alltså på YouTube formas en ny politik, men också att i kommentarsfälten, min känsla är att folk verkligen skriver vad de tycker i kommentarsfälten.
Ja, jag håller helt med om det.
Så ska man ha örat mot marken, eller vad nu har med förlikelse, så är det liksom kommentarsfälten man ska titta. Men det är klart, det är en viss typ av personer som kanske kommenterar och så, men det säger ändå någonting. Jag tänker också, om vi pratar, du pratar om smink, men det finns en annan typ av liksom politisk YouTube som är den här, alltså en underhållningsvärld runt den. Om du och några med dig är en del av det politiska YouTube i Sverige, så finns de runt omkring som är typ gamers. Gamers som spelar och de håller på, och liksom alla som har en son mellan 12 och 16 kan ju vittna om hur mycket tid de lägger på att titta på folk som spelar. Men medan de spelar så snackar de om världen och allting möjligt. Och här finns ju många exempel på att det faktiskt är politik de pratar om på något sätt, hur världen borde funka. De interagerar med någonting i spel, säger ja, vad fan det borde och så vidare. Där har vi till exempel, PewDiePie är väl mest tydliga exemplet här. Han har ju haft massor med kontroversiella frågor och han har sagt en ordet när han livestreamade. Och
ja, men det är ju spännande med PewDiePie. Jag älskar ju honom, jag tycker att han är extremt duktig. Men han har gjort på något sätt vad Depeche Mode gjorde liksom för syntpoppen. Han har vuxit upp i the public eye. För att om du kollar på så här, det han gjorde när han började, det var ganska dåligt liksom, men det var inspirerat. Han har ju vuxit upp i YouTube liksom.
Men samtidigt så är han ju, alltså han har ju inte mognat. För att han betalar ju, ett exempel är att han betalar några för att hålla en skylt som det står kill all the use, och så menar han att det var ett sätt att visa att man kan få alla att göra vad som helst på internet. Och det var bara på skoj. Men någonstans som vuxen så förstår man ju att allt, du kan inte bara säga det var bara på skoj, jag menar inte det där. Är han liksom YouTubes Peter Pan?
Ja, vilken intressant observation.
Alltså för om du är som clickbait, eller vi alla är clickbaitare som jobbar med digitala medier, vi vill ju optimera, vi vill ju få grejer liksom. Jag vill att så många som möjligt ska höra den här podden, naturligtvis.
Det är en fråga om discoverability, för att det är mycket content där ute och det vi gör kan lätt bli begravt.
Så om du är liksom den eviga unga, den sköna killen som sitter och spelar och bara snackar så här, som PewDiePie. Så han är också fast i bilden av sig själv.
Ja, men kolla, det där, jag tror han kommer fixa det. Kolla, om vi går tillbaka till den här liksom popstjärn-analogin igen. Ta en av de här stora 80-talsgiganterna då, som till exempel Madonna. När du blir känd på det där sättet, jag har ju blivit lite känd nu, det är folk som kommer fram till mig på stan och sådär, och oftast killar, om de har druckit två öl så vill de jättegärna prata ganska länge. Och med den typen av kändisskap så blir det ju också så att det är ju en persona som jag har i min YouTube. Den är sann, jag är mig själv, men det är ju alltid en persona. Det man projicerar, det blir någonting annat. Och mottagarna äger den bilden. Och till sist blir man, som du säger, tror jag, fångad i den personan så att den blir en begränsande grej. Och det är därför jag tror att exempelvis då mitt exempel med Madonna, hon återuppfann sig själv ungefär vart tredje år under hela sin storhetstid. Och jag tror nu, när jag tittar tillbaka på det, att det hon gjorde då, det var ett sätt för henne att slå sönder den persona som andra människor tilldelade henne, eftersom hon bildade sig en uppfattning och hade då en chans att återta den rollen. Och det tror jag att PewDiePie och flera av dem här också gör. Kolla, kommer du ihåg han som drev Jesse Pranks, som sedan gick över till att bara heta Jesse?
Ja, det är ingen klocka, men jag har inte följt honom precis.
Han är en av de största liksom, nordamerikanska youtuberna också. Han började ju med att helt enkelt göra practical jokes på sin tjej varje vecka. Och bra pranks. Men han växte också upp. Sen så blev han mer så här, estetiskt intresserad, han blev modeintresserad, började göra modereportage istället. Han gjorde en pivot, bytte publik helt och hållet. Och han skapade en ny persona, liksom. Han bytte stil. Han sa att jag vill inte göra practical jokes längre. Det var när jag var 19. Nu är jag 26 och jag har utvecklat en ny smak. Han behöll en del av sin publik och fick en del nya. Då fick också den personliga relationen till honom. Man tycker så här, jag gillar att vara med på din resa.
Men han kunde ju också göra det, tänker jag, eftersom han hade skitmånga följare på YouTube. Och då kan liksom då gör ju algoritmen att man syns mer och så kan man hitta nyare snabbare. Mm. Det är lite som Alex Schulman gjorde ju också en pivot kan man säga, alltså ett riktningsbyte. Han kom ut och sa att hans blogg var ett monster och det var på något sätt utanför honom, han hade bara varit ett offer. Hur han nu fick ihop det där. Men vi köpte det kollektivt och förlät honom så gick han vidare till nya. Nu kan han ju vara elak på ett annat sätt, men han är sofistikerad för han skriver bra böcker och så vidare. Mm. Han behåller ju ändå en del av det, men i en helt digital miljö är det mycket lättare att göra det, tänker jag. Mm. För att du ändå liksom, algoritmen är alltid din vän.
Ja, men så det korta svaret på din fråga, det är så att är PewDiePie Peter Pan? Ja, möjligen just nu, men han kommer eventuellt att bli någonting annat.
Det finns en 10, 15, 20 stora politiska konton i Sverige. Liksom. Mm. Låt oss fokusera på dem.
Ja.
Om man ska titta på de stora kontona i Sverige och skiljelinjerna där, så tycks det mig som att det går en liksom, vattendelar ner i synen på politisk korrekthet. Och det kan vi se i USA också, något liknande.
Ja, men det är en stor grej. Och det är ju så här, det de brukar kalla för liksom, informationskriget, eller vad man ska säga. Och i själva sakens natur så hänger det ju ihop med vad jag betraktar som två saker. Dels är det ett nytt media, vilket gör att du får experimentella människor som dyker upp och använder det nya mediet. Och dessutom då ges kapacitet att uttrycka saker som etablerade medier inte har velat prata om. Och då här tar jag inte ställning liksom, om jag håller med eller ej. Men det fostrar ju en attityd av att vi är underdogs. Och det är vi som på något sätt, och det kan vara en vanföreställning och det kan ligga någonting i det, men den attityden finns. Vi är underdogs och det är de stora dinosaurierna som står emot oss på något sätt.
Men det får man väl inte säga det här landet längre, kan jag vara argumentation liksom.
Ja, precis. Anders Lindberg, Aftonbladets politiska chefredaktör, han uttryckte ju i den här, jag vet inte på sätten, det var, kom en film förra året när vi var här i Almedalen som heter Swedish Elephant, som gjordes av två killar själva. Och i den så intervjuade de Anders Lindberg och då säger han precis det du sa. Så, att, ja, men, så här säger alltid folk som är fascister, typ, det får man inte säga i det här jävla landet. Och sen säger de det. Och då tar han det som en intäkt för att se så fel. Då, det är ett självbedrägeri, och de säger att de inte får säga det, men så säger de det. Men det han inte nämner det, vissa saker genererar extremt grava konsekvenser beroende på vem du är, om du säger dem. Så att det finns ett inbyggt slags moraliskt straff i det där. Och då är det ju en del folk som kanske förlorar sina plattformar, som går loss på YouTube istället där. Alltså de bränner märker mig och jag får inte lov att skriva i de stora tidningarna längre, utan nu kör jag själv min egen blogg eller en YouTube-kanal eller någonting sånt. Och då tar jag igen, stärker det här perspektivet att vi är underdogs eller vi är sanningssäger. Eller...
Ja, för det finns ju ett väldigt fokus på att liksom, traditionella media är dåliga och... Alltså en del av den kritiken är ju onekligen befogad. Ja. För det är liksom det där att slå sig på bröstet och tala om sig själv som en garant för demokrati är ju helt enkelt inte sant. Som fenomen behövs medier, men inte just den tidningen eller just på det här sättet. På samma sätt som att det inte heller är sant att säga att vår demokrati är hotad. Mm. Det funkar.
Nej, men folk överdriver på båda hållen. Alltså jag tycker att Dagens Nyheter överdriver i benägenheten att identifiera allting som 1930-talet. Jag ska dyka upp runt nästa hörn. Och jag är övertygad om att en stor del av människor på YouTube är paranoida i för stor utsträckning rörande hur diabolisk vissa av de etablerade medierna är.
Men låt oss ta det igen. De har ju ibland kallat YouTube för en rutschkana för extremism. Och återigen, det här är någonting som framförallt man talar om på deras ledarsidor. Mm. Och även New York Times har skrivit om det här. Du har också pratat om det, där man gjorde en story som har fått mycket spridning om en kille som sugs in i ett högerextremt hål, som du skriver om liksom. Och det finns också sådana liknande i Sverige.
Ja.
Och den här gärningsmannen på en skola, Trollhättan, som sägs ha funnit sin övertygelse på YouTube. Men vi vet inte det riktigt. Det påminner lite om det här liksom, videovåldsdebatten på 70- och 80-talet. Men om vi börjar med att liksom reda ut det där liksom, alltså om vi tittar på forskningen, så har jag inte kunnat hitta några stora studier som visar att liksom, YouTube är den där extremistmaskinen. Utan det är ofta ganska anekdotiska berättelser. Jag klickade på det här och så ledde det till det här, så klickade det till det här. där man glömmer bort att som, ja, men algoritmerna förstärker ju ditt beteende. Det är ju hela grejen. De gör ju, de ska ju hjälpa oss. Precis som de ska hjälpa oss att förstå att den här vägen brukar du ta i Google Maps. Då ska du få liknande igen. Eller på Foursquare, du har liknat den, gillat den här restaurangen, då får du den här restaurangen. Mm. Men däremot kan man ju se det lite grann som ett konspirationsekosystem, som Jonathan Albright vid Columbia University uttrycker saken. Liksom. Att du, alltså, har du en konspirationsteori så kan du hitta flera videos och risken är att de blir mer extrema.
Ja, onlinekulturen gör ju att all typ av content blir lättare att finna än förr. Jag tänker du var att ha ett snabbt specialintresse på 70-talet. Liksom. Då fick du så här, eventuellt om du hade tur, hitta någon du kunde skriva ett brev till för att få ett fanzine skickat till dig som någon har fotostatkopierat upp. Det var extremt knappt. Nu ser allting en knapptryckning bort. Liksom. Så att, är du liksom Illuminatus konspiratoriker så finns det så mycket info så du kan verkligen gräva ner dig till det. Men det är ändå fel att säga att bara för att all information finns och subkulturer kan verkligen grotta ner sig, så är inte en hel plattform som YouTube en rutschkana till extremism. Det är, jag tycker att DN som sätter den rubriken och New York Times artikeln som den är baserad på gör sig skyldig till en sensationalistisk och alarmistisk överförenkling som faktiskt skapar just den trovärdighetsproblematik som en del av de här rösterna på de digitala plattformarna.
Och det är också den typen av som datadriven clickbait. För att man förstår att en sån rubrik kommer att få klick.
Ja, de gör ju sig skyldiga till exakt samma sak. Alltså.
Som de anklagar andra för. Men det, och sen tänker jag också, det finns en del i det här som jag kan liksom förstå. Och det är också det här med liksom att YouTube tar deras annonspengar. Och det är ju andra delen av mediernas kritik mot YouTube såklart handlar om att de själva har blivit av med pengar. Du har ju skrivit om det här, pratat om det och jag har pratat om flera andra. Det här är en kritik mot de traditionella medierna och vad de vill göra och är sura på det. Men det jag tänker att det finns också en annan del av det här, och det är att de kanske inte riktigt förstår plattformarna. Att de är här, alltså rent tekniskt, förstår algoritmerna, tänker att det är på någon annans plattform, vi kan inte ta betalt och därför. För en del av, så är det i alla fall i Sverige, för där New York Times har till exempel på många sätt börjat publicera innehåll på andra plattformar gratis. Både på YouTube och som poddar. Vi har The Daily som inte det stora exemplet. Liksom, där man ju förstår att vi behöver vara på plattformen för att visa upp vad vi gör.
Mm.
Så att folk...
Det går sådär för DN på YouTube. Jag tror de har 2000 följare.
Och de är inte, de publicerar hellre i sin egen videospelare, på sin egen kanal. Jag landar nog i att traditionella medier behöver lära sig att skapa innehåll som passar plattformen, som har en typ av estetik som funkar där. Det här med att göra snabba klippreferenser på en sekund i någon film, det kan vara tecknat, det kan vara random grejer, det kan vara memes. Att ha stora ikoner för att det ska synas på en liten skärm och inte göra något slags broadcast, SVT-ambitioner som går ganska sakta och är gjort för stor skärm.
Ja, alltså, men där är du nära någonting som jag tycker är intressant. Alltså, det blir extremt dåligt. Ibland säger jag, men jag är ju 44 själv så det är lite konstigt, men här tycker jag att det känns som att jag är en ungdom på något sätt.
Ja, men du är ungdomarna och jag är farmor, så berätta för ni gör.
Vi är jämngamla, så att det blir jättekonstigt här. Men så här, när de här då gubbarna liksom säger så att det ska vara rörligt nu, rörligt är bra, så att då måste vi göra rörligt.
Det är jag som är gubben. Vad säger ni kids då?
Jag säger att det kommer bli jättedåligt om du tänker på att mediet i sig, det är bara att nu måste jag göra det här för att trycka ut min skit. Då kommer du inte att tillvarata det här kreativa nya mediets förutsättningar, utan bara att lyfta över det content som du egentligen bara vill sitta och skriva i en text och sen läsa upp det på en YouTube-kanal utan att jobba med mediets unika förutsättningar. Det blir jättedåligt. Det blir så tråkig content. Alltså jag har sett en massa olika politiska bloggare och sådär som jag ser som har försökt göra YouTube, som skriver jättebra texter men som blir väldigt dåliga i video. För att videoformatet innebär också att du måste inkludera mycket mer av din personlighet, för att en del frågan är relevant hur din karisma fungerar, hur du låter, din tonalitet, med vilket engagemang du kommunicerar. Om du bara har en statisk kamera, en headshot, liksom, dåligt ljus, burkigt ljud, och sen så sitter du typ och läser innantill.
Det är aktuellt 1987.
Ja, det blir så oengagerande. Och sen så foltar de då i kritik ungdomen och plattformen för att de inte får views på sitt dåliga content och säger så här, ja men jag skriver mer resonerande texter och de är inte mogna för det. Så här, nej, du gör dålig content för du sitter och tänker så här, ja det ska vara rörligt nu.
Tänker man tittar alltså hur det blev så här idag, alltså hur fick unga sin skolning förr i tiden, för det är just det här liksom YouTubes påverkan, hur de får att forma den politiska uppfattningens unga som är det vi talar om här. Och tänker förr var det väl föräldrar, det var vänner, det var pyttelite skola för att ta reda på hur många sitter i riksdagen, men sen var det liksom också medier i den här mån, men jag menar, föräldrar och vänner är de ju formativa. Om dina föräldrar är vänsterpartister så kan det mycket väl bli moderat, för då blir det ju en pendelrörelse etc. Men de är ju formativa. Och sen har vi också den här diskussionen att vi fångar inte upp folk. Hur fångar man upp folk förr? Alltså vilka sammanhang där? Du drev en serie tecknarskola. Vilken roll hade liksom den?
Ja, kul att ta upp det. Jag var 16 år när jag började, så jag var väldigt ung. Jag var på Studieförbundet Vuxenskolan i Grynbodsgatan i Malmö. Och jag hade den kursen för att jag själv tyckte så mycket om att teckna och läsa serier. Men det är också ett uttryck för att där blev vi ju en liten grupp, ett litet kollektiv, en subkultur.
Jag snackar om nördigt specialintresse.
Ja, verkligen. Och det var små, mina elever var ju små knattar. Det var killar liksom mellan 7 och 12 liksom. Och deras mamma och pappa kom och lämnade över dem till mig som då var ett litet barn liksom själv. Men jag tror ju egentligen så att den lilla serietecknarskolan som jag hade, den handlade egentligen ganska lite om serieteckning och mycket mer att vara en liten man cave för de här unga pojkarna. Och vi hade askul tillsammans. Och vi lekte och jag fick ju en social status av de här unga pojkarna, för jag kunde vara deras förebild, vilket gjorde att jag anstängde mig, för jag ville vara en bättre person.
Tillbaka till personen igen.
Ja, men precis. Ja. Och de fick träffa någon som de uppfattade som en ställföreträdande vuxen som visste mer än dem, men som var lite tuffare, för att jag gillade också serier och jag vågade svära och vi pratade liksom om våld och tjejer och alltså grejer som kanske inte hem och skola ville de skulle prata om. Så det är ju ett exempel på liksom den analoga tidens motsvarighet till det som i huvudsakligen är nätcommunities idag. Om du växte upp som jag på Möllevången i Malmö på 80-talet, då läste du ju tidningen Arbetet. Och växte du upp på Östermalm så läste du antagligen Svenska Dagbladet. Aldrig mötas ditt huvud. Det var liksom de icke-valda analoga kollektivens betvingande omständighet. Och där är det ju mycket bättre nu. Jag uppfattar ju att serietecknarskolan, de pojkarna möter jag i kommentarsfältet på min YouTube-kanal nu i någon utsträckning. Och de är med och lyssnar och tonen kan vara tuff, men den är lyssnande också alltså. Det är smart, det är gott gry.
Det finns också en illusion här om att förr nådde man begränsat till vissa medier, vissa sammanhang, och nu kan man nå allting.
Ja.
Men vi har ju också en tendens att självsegregera allt ifrån hur vi självsegregerar styrelserum där att titta Per och Anders som vanligaste namnen, till vad vi väljer att bo någonstans, till det vi är. Så det finns någon idé i det här är liksom det kanske en del av libertariansk idéhistoria som är att alla ska få välja vad de vill, som om alla då skulle välja helt fritt, fast man ju ändå, man väljer fritt, men man väljer ändå inom en begränsad del av menyn så att säga.
Ja, det där är ju jättekomplicerat liksom, för det, jag menar, det är ju en liten tangentdiskussion som handlar om egentligen den fria viljan och jag menar kapaciteten till självdeterminering på något sätt, och det kan vi ju prata till döds.
Men det är den som spelar in kanske när vi liksom ska försöka förstå hur det nya politiska landskapet formas och hur vi själva formas som politiska individer eller formar vårt politiska medvetande, att vi tror att vi verkligen kommer ut som 18-åringar, bara, nu har jag rösträtt, då tänker jag med hela spektrat så går jag igenom det som det handlar om att råd och rön utvecklare som ska utvärdera gräsklippar eller någonting.
Men okej, okay. Två bitar på den här grejen. Och den första är positiv och den andra bara ett slags prövande konstaterande. Utbudet är bättre nu än vad det var när vi växte upp. Så att allting tyder på att oavsett vad folk tycker om filterbubblor etc, tyder allting på att folk tar del av en mer diversifierad pluralistisk mediapalett idag. De möter fler grejer. Det är en bra sak i sig, tycker jag. Nummer två, det är då hur man, vad man sovrar, vad man väljer, hur man relaterar till det här ökade utbudet. Moralpsykologen Jonathan Haidt, han skrev en bok 2012 som heter The Righteous Mind. Och i den så uppställer han, och det här har de gjort då, kognitiva studier på, han uppställer en metafor där han säger att ditt beslutsfattande maskineri är huvudsakligen instinktivt och besluten fattas på en icke-kognitiv nivå. Och han använder en bild som är som en elefant som strövar fram genom en terräng. Men uppe på elefantens rygg så sitter det en liten gubbe. Gubben styr inte elefanten. Han sitter på elefanten. Men gubben kan hjälpa elefanten för att han kan se framåt längre och vara klokare och försöka påverka lite grann vad elefanten gör. Men det han huvudsakligen gör är att han rationaliserar varför elefanten har gjort olika saker. Att den går åt ett håll. Gubben säger, anledningen till att vi går hit är på grund av att jag är en sån här och sån här
ryttare. Det är illusionen om den rationella ekonomiska mannen som spökar här på något sätt. Liksom. Att vi alla gör allting.
Ja, någonting åt det hållet. Men jag menar, de här kliniska undersökningarna som de har gjort då på det här, det visar att om de flashar bilder i väldigt, väldigt högt tempo, så att folk måste välja mellan två stycken ställningstagare. Så jag säger, lyssna på det här. Det här är jätteintressant. De visar bilder så fort så att man inte hinner se ansikten ordentligt på en person som precis har vunnit ett politiskt val och en opponent som precis har förlorat. Människor som de inte vet vilka de är. Så väljer de alltid att svara att den som vann, jag tyckte mer om den högra bilden. Det är extremt intressant. Men det är det här Haidts modell då, att en stor del av vår sovringsprocess i det här ökade utbudet av information är intuitiv. Och att intuitionerna, de framväxer i gemenskap med andra människor.
Det jag uppfattar dig så att säga, en lärdom här, det är att, liksom att möta, alltså kopplingen mellan den här lokalen där ni tecknade serier och den kanalen du har nu när vi gör dig då till en slags representant för det här, det politiska YouTube. Det är någonstans att börja ta folks oro på allvar eller möta dem där de är, att börja där och sen ta dem någon annanstans. Att det inte säga att det är så här istället, utan du måste bara, okej, jag fattar att du tänker så här för du... random reason, och så då vill jag förklara det där. Men i det ligger ju också någon slags en här kanske jag kommer med min publicistiska bakgrund, att men vad vill vi ge de här människorna? Alltså, för det är ju folkbildar jag som säger att jag kanske vill ge dem någonting bättre, eller jag kan vilja driva någon tes. Jordan B. Patterson är en slags, han pushar en slags självhjälpsteori för män, men det är också vad han anser fel i samhället borde funka.
Ja.
Han förstärker en känsla utan att då, som jag skulle önska, nyansera, visa det ena eller det andra.
Ja, men det kanske ankommer på olika aktörer att ha olika roller. Säg så här, jag vill lägga två bitar på det här. Om man försöker kommunicera krispigt och bara rationellt, då försöker du ropa till gubben på elefantens rygg, men han kan inte styra elefanten. Men om du vill kommunicera med elefanten, då måste du kommunicera på en intuitiv nivå. På något sätt vara med i subkulturen. Då kan du ändra elefantens riktning. För när du får den synken så blir den intuitiva relationen någonting annat. Då kan man gå åt ett annat håll. Om jag ska svara på vad jag vill göra med mina quote unquote då, serietecknarelever som följer mig på YouTube. Jag drivs ju... Det här gör jag inte för att tjäna några pengar på det. Hade jag velat tjäna pengar hade jag bättre jobbat mer med mina företag. Utan jag drivs av, jag upplever en form av ansvar. Jag är en privilegierad person och har tillskansat mig en del kunskap som jag tycker att jag har en plikt att försöka kommunicera. Så att den kan i någon mån komplettera det underliggande kunskapsmaterialet hos de här huvudsakligen då unga killarna som kan fatta bättre beslut.
Jag tänker ibland, alltså det är, när jag pratar ofta om feminism och mångfald etc. också för medvetenhet om att jag representerar en norm, och då ankommer det på mig att kunna tala om sådana saker och kunna nyansera det, tycker jag liksom. Men sen kan jag ibland känna så här, det är 2019, det är fan inte mitt jobb att utbilda någon om poängen med feminism liksom.
Nej.
Det får du ta reda på själv.
Ja.
Och sen säger den andra att nej, det är just jag som måste utbilda folk som ser ut som jag om feminism. De kommer lyssna mer på mig än att lyssna på någon som representerar någonting annat. Alltså, så att, och då kan jag sen själv känna det nästa steg. Så här, men det kanske är det ett sånt förhållningssätt som att ja, det får ni fan lära er själva. Det kanske är att nedvärdera dem som inte fattar.
Mm.
Eller som att jag sätter mig på en högre häst som att jag är lite bättre än er som har förstått det här.
Ja, alltså, och där som sagt, det finns ju en palett av olika roller som man kan ta. Det finns ju extremt många olika nischer. Och Jordan B. Peterson kanske inte behöver ta den nischen, utan han vill berätta vad hans bild av tillvaron är. Mm. Och helt enkelt, i all ödmjukhet, så här gör jag, det här är mina råd till dig. Någon annan ger dig kanske andra råd. Och olika råd passar för olika personer vid olika tillfällen i livet.
För det hade varit intressant att höra dig förklara feminismen ur en ren libertarian ståndpunkt och säga att ja, som det ser ut i samhället idag så har kvinnor inte samma rättigheter, kvinnor har samma rättigheter men inte samma möjligheter på grund av olika grejer. Alltså är det liksom superkass, för då kan inte de göra sina egna fria val.
Mm.
Men du har samtidigt pratat om liksom patriarkatet inom citationstecken som det vore något helt påhittat och sådär.
Ja, men det tycker jag ju.
Ja. Där har vi olika uppfattning, men för det känns som att där är det...
Och det är okej, det är inte det någonting som är viktigt att trycka på? Hur okej det är att vara oense?
Mm, absolut. Men där kan jag tycka att du svajar lite i fakta. Men jag kan, min tolkning av dig där är att du går igång på något slags inte alla män. Dra oss inte över en kam, utan man måste kunna göra sitt eget fria val.
Ja, men säg så här, alltså om vi ska hugga tag i den lite grann. Just eftersom jag har så många unga män som följer mig och jag pratar med dem där, så har jag ibland från journalistiskt etablissemanghåll då fått så här tveksamt höjda ögonbryn, liksom, ser en del av dem där. De har så här Pepe the Frog memes som är att de är lite allt högre, de här pojkarna. Hur känns det att de är där och pratar med dig och att du pratar med dem? Ja, det är väl för fan alldeles utmärkt att de kommer och pratar med mig istället för att de pratar med NMR eller någon av de andra radikala grupperna. Att de kommer till en hyfsat välutbildad entreprenör som kan säga att look, det finns en bredare palett här. Kolla, jag ska ge ett konkret exempel som fascinerade mig. För det var ett gäng killar som höll på att bråka i en tråd liksom. Och jag höll med dem, jag sa att ni går för långt. För ni håller på och raljerar om de här personerna och sakerna ni inte tycker om på ett sätt som inte blir bra. Men jag håller med, jag förstår er kritik, jag gav dem den. Alltså det snacket med elefanten, så jag fattar din frustration. Men lyssna på det här. Folk kommer att ta din kritik bättre till sig om du inte använder så tunga okvädesord när du pratar om Annie Lööf. Och då fick jag ett svar från en kille som sa shit, det har jag aldrig tänkt på. Helt oironiskt.
Men det är där någonstans i ansvaret för liksom hur nu uppehåller oss kring feminismen eller vad vi... hur din roll i det. Borde du kunna också säga att man skulle kunna se på det på det här sättet? När man pratar om Gillettes uppmärksammade kampanj så skulle man också kunna säga ja, men det finns faktiskt en poäng här i att man kan se samhället på det här sättet. Snarare att säga att det här sättet att se på samhället är fel. Och du har gjort din video själv så jag ska inte säga
ja. Men kolla, det här är en fråga, från mitt perspektiv så är det där är en fråga om så här, rollfördelning. För att det där är ett tänk som kommer så här mycket från public service. Alltså någon slags önskan om objektivitet. Att jag neutral ska kunna skildra tillvaron på ett begripligt sätt.
Nej, det är inte det jag är ute efter. Jag är ute efter att du ska kunna liksom säga till de här killarna. Det finns en annan grej här.
Ja.
Igår förklarade jag på det här sättet. Idag förklarar jag samma sak med samma typ av liksom libertarianska idéer. Men på andra hållet.
Ja, men du, alltså i någon mån försöker jag ju göra det. Alltså när jag tar mina problemställningar så försöker jag visa att det här inte är svart eller vitt. Utan det finns en komplexitet där. Mm. Men samtidigt så har jag ju en varudeklaration i början av mina filmer som säger att jag är en oberoende libertariansk entreprenör.
Mm.
Och allting jag säger kommer ur det perspektivet. Och om det är så här, om det finns ett perspektiv liksom som handlar om att jag företräder ju liksom ett lågskattesamhälle till exempel. Mm. Och då problematiserar jag konsekvenserna av statliga ingrepp i hur ekonomin och samhällsekonomin fungerar och presentera det negativt. Jag tänker inte i onödan liksom gå socialisternas ärenden och liksom betona så att ja, men här har vi ett case liksom där det funkade hyfsat med en skattehöjning. Liksom, för att...
På samma sätt som att du är polisar i kommentarstrådarna, borde du inte kunna säga att man skulle kunna se det på det där sättet. Man skulle kunna säga att alltså, välja det bästa ur den ideologiska motståndarsidans argument. Så, ja, men jag kan verkligen fatta det. Men här tycker jag annorlunda.
Ja, nej, men det får man ju göra. Alltså, mm. Anledningen till att jag kan uttrycka mig så pass självsäkert som jag gör, oavsett om du tycker jag har rätt eller fel, det är ju på grund av att jag uppfattar att jag har använt min fulla kapacitet för att kunna komma till de slutsatserna ideologiskt som jag har gjort. Mm. Och därför kommer jag att argumentera i min fulla kapacitetskraft när jag försvarar de sakerna. Tills jag slår huvudet i en vägg och säger att här hade jag fel. Jag måste tweaka den här biten av liksom min verklighetsuppfattning. Och det händer ju då och då. Det är ju
hur resonerar du med dig själv där om liksom, så att inte din ideologi blir en effekt av algoritmerna? Så att säga. Att du liksom i din strävan efter att fortsätta bli ännu mer...
Ja, men vet du vad? Det är situationstecken
tydligt.
Det är superenkelt, för jag får ofta en fråga sådär, och det är också många journalister är så oroliga över finansiering, att man på något sätt blir korrupt liksom av... För att jag tar ju Swish-donationer och sådana grejer. För mig är det... Och det här gäller ju kanske bara specifikt mitt case. Det är så att jag har liksom ingen anledning till att göra mina filmer. Ingen ekonomisk anledning, jag har ingen plikt, ingen som ligger på mig. Jag gör det uteslutande av engagemang. Så att jag skulle aldrig försöka tweaka mitt innehåll för att fjäska för en målgrupp.
Och här kommer din personlighet in då, eftersom du har berättat att jag är en sån här person.
Mm.
Så kan det hoppas du att det ska leda till att man inte anklagar dig för att vara korrumperad av pengar.
Det gör de ju ändå.
Mm. Men jag menar för dig själv så kan du känna att jag är tydlig i mitt, att jag ber om pengar, det beror på att jag ändå har gett hela min personlighet. Hade du gömt dig bakom att jag är at Henrik, Ni vet ingenting om mig.
Ja. Ja, men i synnerhet att jag är så här, look, jag har ju varit tvungen att anställa ett par stycken roller i ett av mina bolag för att ta över. Jag lägger ju in 3 arbetsdagar i veckan nu ungefär till min videoproduktion, så det är mer än halvtid. Och jag tjänar mindre pengar på att göra det än vad jag hade gjort om jag hade jobbat i mina bolag. Men det är så att jag behöver täcka de kostnaderna som jag har eftersom jag måste anställa. Så det kostar mig pengar att ha personer som ska sköta det som jag inte själv kan göra i min firma. Och sen så har jag, nu har jag en klippassistent som är med och hjälper mig också, och han ska också ha betalt. Och då ber jag folk om pengar. Så jag säger att jag behöver inte liksom samla ihop några höga, det här behöver inte vara en karriär, en ekonomisk karriär för mig. Men för att den ska kunna vara långsiktigt livskraftig så måste det finnas något slags kassaflöde i botten.
Som vilket mediehus som helst?
Ja.
Men alltså, blir du då ett mediehus med de plikter som det kan följa med?
Nej, jag är en person. Jag brukar säga att jag är en oberoende libertariansk entreprenör.
Om du skulle rekommendera 3 böcker som hjälper lyssnarna att förstå mer av hur det funkar på YouTube och det politiska landskapet, kanske generellt online, vad skulle du rekommendera då?
Nu har vi redan pratat om det, men jag skulle definitivt rekommendera Jonathan Haidts bok The Righteous Mind. Den är jättebra. Sedan just vad det gäller hur saker och ting funkar digitalt online, det är ju rätt spretigt material, men på ett sätt så är det så kontraintuitivt att nu ska vi förstå hur de digitala plattformarna funkar. Vad vill du ha för bok? Gå till YouTube. Där finns det du söker.
Där ni kids hänger.
Ja.
Är det några videos där du känner att du vill rekommendera man förstår det här med?
Ja, det finns några stycken. Så här, en liten varning också. För det finns en stor skala av YouTube-konton som bara handlar om hur man ska försöka tweaka sitt konto för att maximera sina views. Mm. Och det är så här, jag hatar de kontorna. Det är så extremt tråkigt. Dessutom är det väldigt töntigt, för det är oftast konton som själva har så här 1500 följare. Och de vill vara, jag vill vara en kanal som ska lära andra kanaler hur man ska få mer klick. Det är liksom som någon slags onanistisk korruption. Liksom. Det är förfärligt. Men det jag tycker är det bästa, det är att undvik dem helt och hållet. Gå på de stora, riktiga content-producerna. Jag menar, titta på exempelvis hur Joe Rogan gör. Kolla på hans program. Det är skitbra. Han har lärt sig det där och han äger det. Kolla på Casey Neistat som är en vloggare. Liksom. Full. Han lämnar ut sin personlighet och i sina videos. Man gör extremt högt produktionsvärde. Kolla på de ungarnas liksom nya prankkontor. David Dobrik till exempel. Kolla på det. Det tror jag är där man ser vad som händer, hur det funkar, istället för att liksom köp den här boken liksom.
Och, men då för att låta alldeles för tråkigt oberoende här, men liksom, om vi tittar på liksom, vänsterkanten, har du några där som du känner de där gör bra grejer, eller är det så, för det är ganska mycket höger där man verkligen har lärt sig bemästra det här, kanske ja. Som en reaktion mot liksom, hela Gamergate, där det var ett antal gamerkillar som beslutade sig för att feminism var dåligt och började roasta de idéerna. Eller har du några vänsterkonton där som känner de här idag gör också bra grejer?
Ja, alltså det finns, men det man ska ha i minnet här, det är att det är intressant varför, men vänstern är så värdelös på sociala medier. Det såg lite annorlunda ut i början av 00-talet, då fanns det mer vänster, sen så föll allt det där ihop som en soufflé, de bara klarade av det. Och i någon mån har jag en sån här liten teori, jag kan spekulera runt att det är så att högern är mer benägen att gilla civilsamhället. Så att hela idén med att jag swishar dig, du får lite av mina stålar, för det tycker jag, det är min, så visar jag dig att jag tycker om dig. Och så uppstår det mer civilsamhällesdriven högerdebatt än vänstern. För att vänstern vill ju ha kollektiva lösningar. Jag ska inte behöva betala för att det ska finnas vänstermaterial. Det ska ju alla finansiera tillsammans. Liksom. Det är någon, liksom man avhänder sig det individuella ansvaret och det kanske är därför, jag vet inte, men det kanske är därför det finns färre bra vänsterkonton. Jag tycker inte att det finns några bra svenska vänster YouTube-konton. Jag hade rekommenderat en sökning på Francesca Fiorentini på YouTube. Hon är vänster liberal in the American sense of the word. Hon gillar socialism, men hon är också en stand-up comedy-tjej. Så hon är väldigt rolig. Jag håller nästan inte med henne om någonting. Men jag respekterar henne. Hon gör snygga videos. Hon låg på AJ tidigare, liksom, men hon gör grejer själv. Jag vet inte om du har sett henne kanske.
Jag har kollat några av henne. Jag skulle också lägga till i den där listan ContraPoints. Som är en jätteintressant YouTuber som... En kvinna som vände sig till den här alt-right unga män och hon klär upp sig i helt olika kreationer, agerar olika roller och liksom det är helt fascinerande. Man kan inte förstå alls hur hon har kommit på det, men det är liksom otroligt bra.
Men det är hon som är typ transgender?
Ja, hon var också med och liksom byter kön i YouTube. Liksom. Vi var med den resan och delade den med de här unga,
det är cool.
unga männen. Så hon har hittat ett sätt, jag tycker hon är en av de intressantaste YouTubers som vänder sig till den här målgruppen, tar dem på väldigt stort allvar. Och sen så försöker visa att det också finns andra perspektiv. Ja. Men utan att hamna det här att du är dum eller du är rasist eller något sånt.
Ja, och så finns det ju dem också. The Young Turks. Om du har tittat på deras kanal. Jag tycker att de är förfärliga för att de missrepresenterar socialism. De tillhör den kadret av amerikaner som tar Sverige som en intäkt för att socialism i USA är en utmärkt idé. Vilket är helt pervers. Men det var ju också de som var plantskolan för Dave Rubin. Liksom. Han blev ju osams med Senk, den stora biffiga killen där som är socialist. Liksom. Så gick de skilda vägar. Så. Det är ju också ett intressant exempel på liksom, spänsten i hur saker växer åt olika håll. Här kan man knyta ihop säcken med den här New York Times-artikeln som Peter Wolodarski då gjorde en rewrite på för svensk marknad. Där tar de ju just upp det, att i slutet han som blir radikaliserad och faller ner i Alice underlandets kaninhål då och blir alt-right. Så slutar det med att det går typ över och han börjar titta på vänstergrejer och sen blir han vänster och säger att nu har jag ändrat mig. Så på något sätt så tycker jag delvis så fallerar den där texten sitt eget syfte genom att säga att man fastnar i en filterbubbla och sen blev man vänster.
Man fastnar i en filterbubbla, men man kan faktiskt ta sig ur den om man själv bestämmer sig för att ändra den inifrån.
Ja, ungefär så.
Tack snälla för att du kom in.
Jättekul, kul att
vara. Det där var alltså debattören Henrik Jönsson. Och en av de saker som jag har tagit med mig från det här samtalet, ja, det är den där idén om att den nya gränsen i politiska landskapet inte går mellan vänster och höger, utan i synen på vad som är PK. Vad man egentligen får säga i det här landet och så vidare. Men det är intressant, en tanke att ta med mig när jag tittar på den politiska debatten efter det här. Oavsett politisk uppfattning är det spännande för att förstå politiska YouTubers då de säger saker idag som nog kommer att forma hur vi diskuterar de här sakerna framöver. De YouTubers som Henrik tipsar om finns därför angivna i avsnittsbeskrivningen till den här podden. Och nu när du kommer så här långt så är det uppenbart att du tyckte det här var ganska bra avsnitt och intressant och jag vill därför be dig att tipsa en kompis som du tror du skulle gilla att höra mig och Henrik prata om det här. Du får förstås också gärna betygsätta podden. Det gör att ännu fler upptäcker den. tankar, idéer på dagens avsnitt eller andra grejer jag borde bli nyfiken på, mejla mig på perspektiv@pergranqvist.se. Det är perspektiv@pergranqvist.se. Och därmed är det fram vid slutet. Producent för Perspektiv är Gabriel Lahti. Jag heter Per Granqvist och podden görs av VV Media för vad vi vet.se. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs.